Hallå, hallå Paulina, välkommen hit.
Tack så mycket.
Roligt att ha dig här.
Väldigt kul att få vara här. Det ska bli superspännande.
Ja, idag är det alltså Paulina Björk från Position Green som är hos mig. Och Position Green, Paulina, vad är det egentligen?
Men man kan väl säga att vi är ett mjukvarubolag som tillhandahåller en plattform för hållbarhetsrapportering. Det låter jättekul, eller hur? Nej, men vi hjälper bolag att samla in och mäta egentligen allt man gör inom hållbarhet. Väldigt kort.
Ja, men vi kommer in lite mer på det sen. Mm. För det är ju ändå, även om det inte låter superspännande, vad säger, datainsamling, så är det otroligt viktigt.
Ja.
Och säkert väldigt spännande också. Mm. Men Paulina Björk är inte Position Green. Vad är Paulina Björk? Hur kom du hit här?
Ja, vem är jag? Nej, men om vi pratar hur jag kom hit här, så började det väl kanske egentligen rätt så långt tillbaka. Jag har väl en familj som är ganska intresserade av liksom, djur och natur och förfäder, höll jag på att säga, men mormor och morfar som kommer från norra Finland, det är väldigt så här, nära natur och förstår värdet av dem, skogsägare liksom. Mm. Så jag vill ha kanske fått det från barnsben, men sen i gymnasiet tror jag att det var väl där jag kom mer in på hållbarhet och miljö och så. Då läste jag en naturvetenskaplig linje, första kullen som fick jag då inriktning miljö. Så det var väl egentligen där jag kom mer in på, ja, men därför jag hamnade här, tror jag.
Men alltså du hade det från barnsben helt enkelt då, miljötänk och att värna om vår miljö helt enkelt.
Det kanske jag tar i, men absolut leva nära och förstå liksom, eller men kanske mer uppmärksamma miljö och natur.
Men jag tycker det är intressant, bara för att jag tänker att så som världen ser ut idag och vad vi håller på att diskutera nu med att vi får inte komma för högt i gradantal, man vill hålla 1,5 grader, men det går stadigt uppåt och det är ju våra barn och barnbarn som ska sen ta över, så det gäller ju att få in det här, den här mentaliteten då i dem, att de tänker så.
Mm.
Som du, tror du, känns det hoppfullt för dig som har levt med detta sen gymnasietiden i alla fall?
Verkligen, jag är varit en vända in och jobbat inom skolan också som pedagog på olika sätt i olika årsklasser, två olika skolor i Malmö, och bland annat så hamnade jag i en klass med en föreståndare som var väldigt driven och intresserad av det här, men framförallt så märkte jag hur drivna och intresserade barnen var, och det skulle jag säga generellt, de har fått det på ett helt annat sätt än vad jag eller min generation fick tidigare. Så många gånger reflekterar man väl över hur mycket barn faktiskt påverkar sina föräldrar. De fick olika uppdrag, de skulle liksom se till att nu ska vi minska vattenförbrukningen i familjen. Så hade de en lek hemma och de drev verkligen på. Och så, nu kanske jag är färgad av de här två skolorna, men generellt så tror jag att, ja men bara Greta.
Ja, man pratar om Greta mycket.
Ja.
Ja, och det är fantastiskt ju såklart. Så det ska man göra. Men jag tänker just, jag bara tänker ibland att rädslan finns ju, att det är sånt som händer då. Mm. Och sen så försvinner det för att man, sen kommer annat och så kommer livet tillbaka igen. Men det som du menar då, och det jag hoppas också, är ju att deras mentala inställning redan är för att tänka.
Ja, men det skulle jag säga. Och vi pratar mycket med ja, men även vd på bolagen vi jobbar tillsammans med, och många av dem har faktiskt nöjda anställda och var en attraktiv arbetsgivare som en av de högst prioriterade punkterna på sin agenda. Och just hållbarhet ser vi att det är väldigt viktigt för unga, nya anställda, men också kunder. Och jag läste någon undersökning om hur pass mycket svenskar tenderar att prata om hållbarhet vid middagsbordet. Och det var en jättebrant kurva uppåt.
Bra.
Så att,
Det låter förtroendegivande för framtiden. Men alltså, man kan ju hoppa lite här hur som helst. För Position Green, tänker jag, där du jobbar, ni anställer ju väldigt mycket unga, har jag sett.
Mm.
Och då har de också den inställningen då, och ställer krav.
Ja, De pratar ibland om mig som den gamla räven som har varit på bolaget längst. Och det är bara 4-5 år nu. Ja. Men de kommer absolut in med än mer höga krav och absolut väldigt bra kompetens. De är väldigt pålästa och man märker att det är liksom inte bara på arbetet utan det är livet i stort, på fritiden. Det är verkligen hållbarhet på många plan.
Coolt.
Så vi har mycket att lära såklart.
Ja, men det är betryggande för att det är ju liksom de som ska driva framåt.
Mm.
Eller ni unga, säger jag. Men lite äldre.
Mm.
Men du, kommer de direkt från skolan då? De många eller?
En del gör nu, ser vi. Men de flesta av väl har någon slags arbetserfarenhet tidigare.
Men du som är gammal räv då på här, som 4 år tillbaka. Du jobbar också med hållbarhet. Du är ju hållbarhetsansvarig.
Mm.
Internt och externt. Mm. Vad innebär det om man säger internt först och främst?
Ja men precis, det är en liten delad roll eller innefattar många olika delar. Men framförallt vårt eget hållbarhetsarbete ansvarar jag för. Och vi måste ju agera hållbart själva om vi ska kunna hävda att vi hjälper bolag att bli mer hållbara. För det är det vi menar att vi gör egentligen på lång sikt. Så ja, men jag ansvarar för att vi också rapporterar såklart och mäter vår klimatpåverkan bland annat. Men har koll på jämställdhet och mångfald. Och, ja, men egentligen försöker kanske hitta ännu andra områden där vi kan påverka. Bland annat så jobbar vi med vår pensionsförvaltare då, av tjänstepension. Och försöker få data på hur vi då kan placera våra pengar mer hållbart och på så sätt påverka mindre negativt.
Men du sa samla data och så, om vi kom in på Position Green innan. Alltså, ni samlar ju in data.
Mm.
Förklara lite vad Position Green gör, för det låter ju väldigt bra.
För att göra det enkelt kan man väl försöka likna det vid ett bokföringssystem. Som vi har använt under väldigt lång tid för att samla in finansiell data. En CFO sitter inte bara och hittar på utan behöver ju verkligen mycket information och data och siffror egentligen. Och kunna skapa KPI för att se till att bolaget går framåt i rätt riktning. Och på samma sätt ser vi att hållbarhetsdata är, men framförallt är på väg att bli lika högt värderad eller har samma status. Och det är vårt mission egentligen från början. Så att vi har ju vårt verktyg eller vår plattform som samlar in data. Vi hjälper att bygga upp en struktur för hur data ska samlas in och den skräddarsyr vi den här strukturen utifrån varje unikt bolag.
Mm-hmm.
Utifrån varje... Ja, men vilka områden de berör med sin verksamhet men också vilka krav de har. Det kan vara lagkrav eller andra investerare som kräver information. Och sen finns det olika standarder, men vi kanske kommer till det också, som man då kan välja att bygga strukturen efter för att säkerställa att man får med alla relevanta delar.
Ja, vi kommer nog, alltså jag är ju lite färsk i detta och jag tycker det är så spännande. Det är därför jag sitter här på denna sidan i podden. Och ställer frågor för jag vill veta, för att det är ju mycket standard, det är mycket, mycket som måste tänkas på.
Mm.
Och hållbarhetsredovisning är något som alla bolag måste göra. Men Position Green var tidigt ute med att förstå detta, känns det som.
Ja, alla bolag behöver inte göra det, men det är bolag av en viss storlek och ett visst antal anställda. Men jag kan säga att när jag började 2017 var det på Position Green, då var det framförallt årsredovisningslagen då som trädde i kraft, eller ändringen i den som innebar att bolag över ett visst storlek behöver publicera en hållbarhetsrapport. Och framförallt så var det ju det som var anledningen till att vi fick fler och fler kunder, för att man kände att jobba i Excel och försöka liksom få med sig personer och vara spindeln i nätet kring det här, det är övermäktigt till slut.
Mm.
Så då behövde man ett system.
Bra, jag är inte ens Excelare, så att jag känner, papper och penna funkar kanske inte riktigt heller i detta. Men det är ju fantastiskt. Men du säger att det är stora företag som över 250 anställda som måste...
Precis.
Men kan alla företag jobba med hållbarhet?
Ja, och bör göra. helt klart. Vilken bra fråga. Nej, men jag skulle säga att det är absolut en konkurrensfördel. Eller egentligen snarare en hygienfaktor idag. Man måste jobba med hållbarhet. Jag läste väl också någon så här, hur lång medellivslängden på Fortune 500-bolag är. Det är ju väldigt, väldigt kort om du inte är förändringsbenägen och tänker i hållbara riktningar.
Aha, intressant. De har kommit dit nu liksom då. Att,
ja, verkligen.
För att min känsla efter, om man säger, klimatmötet i Glasgow i höstas var ju att lite sådär, jaha, det blev inte så mycket gjort, det blev sagt. Men att vi i alla fall känns som att alla inser i alla fall att det måste göras något. Att det har blivit en liten förändring i världen.
Ja, och sen är det klart, ja, vi kanske, vi jobbar väldigt mycket fortfarande inom svenska gränser, men vi expanderar också väldigt kraftigt nu, och framförallt i USA är en marknad som vi ser är upcoming, och där det finns stort intresse om man vill liksom göra det på riktigt. Så ja, men jag skulle säga att det händer väldigt mycket, och framförallt de här lagkraven som handlar om liksom de finansiella biten, hur vi ska styra om finanserna eller ekonomin till att bli mer hållbar. Det driver ju på globala förändringar.
Alltså, det är ju lite fördel då kanske att det är en annan president i USA än det var för något år sedan.
Jag tänkte på det i morse faktiskt när jag lyssnade på, jag är så här, jag lyssnar på Ekot och Klotet i princip varje morgon när jag cyklar. Även om man inte ska lyssna när man cyklar, men det är på låg volym.
Det är lugnt att cykla här i Malmö, lite bättre. Ja, nej, jag lyssnade då på Fredrik Reinfeldt på en föreläsning på Sustainable Tomorrow-konferens i höstas också.
Mm.
Och där var han otroligt kritisk till Kina framförallt, Indien, Ryssland, men också USA. Men de menar att för USA påverkar ju oss så mycket i allt, och de börjar komma igång nu lite mer kanske.
Ja, och det kanske är av andra anledningar än vad vi i Sverige då hanterar. Men det är i alla fall, man kan ju också visa att den finansiella biten och hållbarhet går rätt så mycket hand i hand nu. Vi pratar om där hållbara investeringar, och oftast de som också är de mest lönsamma rent ekonomiskt eller monetärt.
Så. Varför är det så då? Varför blir det mest lönsamt nu? För jag tänkte, kostar det pengar att vara ett hållbart företag?
Till viss del kostar det pengar, men jag skulle säga att det kostar ännu väldigt mycket mer att inte vara hållbar. Med tanke på alla lagkrav som kommer och skatter och utsläppsrätter, alltså allting egentligen går ju i riktning att tar du inte det på allvar och du inte är hållbar, så ja, men du kommer inte kunna existera om några år.
Också för inställningen bland människor.
Ja, attityd, beteendeförändringar, men även pengar.
Ja, alltså det blir ju också, kunderna söker ju det som du säger, och kommer förhoppningsvis att bli ännu mer med de yngre som jag känner också.
Men jag läste också någon artikel nu, det var väl runt 50 stålföretag eller stålbolags vd som blev häktade eller fängslade i Kina för ett tag sedan för att de då hade tvättat data kring utsläpps. Så att det, eller föroreningar, det är väl för att man vill verkligen minska de här föroreningarna, luftföroreningarna.
Ja.
Så att det händer ju, det kanske inte är samma drivande faktor, men det är en, mycket går i samma riktning ändå.
Man kan ju konstatera, detta är min privata åsikt, man kan konstatera att Kina behöver verkligen vara ett land som är lite ärliga med det de gör och visar. Och kanske om de då har den inställningen så kommer det kunna vara otroligt viktigt för världen. För det är ett megaland som har väldigt mycket utsläpp. Du sa innan att det var det här med, alltså det kommer mycket regler, det kommer mycket lagar, det kommer mycket. Jag läser ju sådana här bokstavskombinationer som finns. Alltså SFD är CSRD. CSRD är något ni jobbar med, va?
Ja, men man kan säga, vi pratade om årsredovisningslagen innan.
Ja.
Och den är väl egentligen sprungen ur, den är lite tajtare, lite större krav på svenska bolag än då NFRD. man kallar det för bokstavshoppan.
ISO, GRI.
Ja, exakt.
Kallas det bokstavshoppan?
Ja, men man brukar prata om bokstavshoppan.
Kan du alla bokstäver då?
Nej, det tror jag faktiskt inte att jag kan. Det kommer alltid nytt också. När man väl börjar gräva lite. Men CSRD då är ju egentligen, det kommer att bli en uppdatering av NFRD. Non-Financial Reporting Directive är det som har funnits tidigare. Mm. Som då egentligen är bakgrunden till årsredovisningslagen. Och som kräver att vissa av de här bolagen då ska redovisa vad de gör inom hållbarhet. Men nu blir det då en uppdatering. Corporate Sustainability Reporting Directive istället.
Okay.
Där det blir tajtare lagkrav. Det kommer att omfatta även publika, fler än bara publika bolag som det har varit tidigare. Tredjepartsgranskning kommer bli obligatoriskt, vilket är jättespännande. Så då kommer man ha fler revisorer som går in och granskar hållbarhetsredovisningen. Det har inte varit ett krav tidigare.
Det är krav nu?
Ja, det kommer att bli. Nu är det lite uppskjutet, så jag tror att det kommer att gå igenom 2023-2024. Så det är fortfarande. Men med det sagt så måste bolag ändå börja förbereda sig för det här nu.
Mm.
Man måste ha koll.
Man pratar mycket om transparens inom det här. Att det måste vara, att man måste visa vad man gör.
Ja.
Gäller detta alla bolag, stora som små?
Nej, det gäller ju då bolag över, nu ska vi se om jag har de här siffrorna rätt, i över 500 anställda tror jag att det är på EU-nivå. Okay. Men i Sverige är ju redan ner på 250.
Mm.
Så att, men framförallt så har det bara varit publika tidigare. Och nu blir det ju väldigt, väldigt många fler som kommer omfattas av det. Plus att det blir hårdare krav. Ska en revisor in och granska, men då vill fler bolag veta att vi har koll på vår data.
Mm. Ja, men det är skönt, för att ett ord som man har hört väldigt mycket i den här senaste tiden är ju greenwashing.
Mm.
Eller hört mindre och mindre skulle jag säga. För det har blivit mer så att, för greenwashing, kan inte du förklara det snabbt för lyssnarna?
Ja, men det är egentligen, det är precis det du säger. Man tvättar egentligen sitt namn eller sitt varumärke, eller det kan ju vara en produkt, genom att hävda att den är mer hållbar än vad den faktiskt är.
Mm.
Alltså mycket är det ju marketing och kommunikation som, ja men det slår bra om man hävdar att man har en hållbar produkt eller en grön produkt där, som man brukar prata om. Men någonting som börjar bli mer vanligt är ju det man då kan kalla för greenhushing istället. Ett bolag som gör väldigt mycket, som är drivna och vill ligga långt fram. Vi ser många liksom, bolag nu som kontaktar oss som hävdar att vi ska vara bäst i branschen.
Mm.
Och man gör mycket, men man är kanske rädd för att gå ut med allt man gör, för att man är rädd att bli synad i sömmarna.
Aha. Som är mindre företag där, alltså, som kanske inte behöver.
Nej, men det kan vara stora bolag också, men man kanske inte pratar om allt man gör, utan det sker lite fortfarande under, liksom, under radarn.
Ja, okej, för att man är rädd att det inte är helt hundra, för annars skulle det ju vara perfekt. För man vill ju visa att man gör ett.
Ja, men det finns ju alltid kritiker som menar att nej, det här tänker ni fel, eller ja, men varför har ni inte gjort det här istället? Så det är ju lite, det är synd, för det är väldigt sällan, jag skulle säga att det kommer aldrig vara vattentätt hållbarhet. Och vi behöver våga, man behöver liksom bara kasta sig ut i många fall och bara göra. Och sen får det ju bli rätt under tiden. Mycket hellre det än att försöka göra det perfekt från början. Det är alltid vårt råd när vi startar upp med våra kunder. Börja gräva där man står, och sen så får man bara utöka och göra det bättre.
Ja, men det är bra. Jag tänker, vilka utmaningar är de största som ni har märkt era bolag, de ni jobbar med, har?
Ja, men eftersom att vi jobbar mycket med rapportering och datainsamling, så skulle jag säga att det är våra kontaktpersoner som oftast är då hållbarhetschef eller liknande, är ju internt engagemang. Att man förstår, okej, varför kräver ni den här personen att jag ska lägga tid på att samla in data och skicka det vidare och liksom. Så det ska jag säga är största utmaningen. Internt engagemang och få ut hållbarhet i hela verksamheten och få folk drivna och förstå det. Men där är ju, ser vi en stor fördel med vår lösning och vår plattform, att vi kan se till att även skicka tillbaka data till exempel en säljare eller till inköpare som kan använda data i sin, i sitt sälj eller i sin produkt eller i innovation, för att man behöver ju den egentligen på daglig basis för att kunna
använda. Och så ser man det tydligare då, alltså ja, effekten ja, av det.
Ja.
Ja, det är intressant att lyssna, och det är ju såklart en utmaning, eller utmaningen, det är ju någonting som det här att man måste tänka lite nytt. Företag kanske som har varit länge i branschen jobbat på ett sätt, och nu förändras hela vår värld. Vilket kanske då pandemin hjälpte oss lite med att kunna förstå att vi kan ändra oss om det behövs.
Exakt.
Även om inte det var det roligaste sättet att lära sig det på.
Nej, men bra också.
Ja, bra på det.
På vissa sätt.
Ja. Och, men jag kände att när du sa här att man ska gräva där man står, det var ju ett bra tips. Kan du inte ge några tips till sådana företag som vill, som är lite sådär, var ska vi starta, vad ska vi göra för att komma igång med vårt hållbarhetsarbete på allvar?
Framförallt som jag sa, börja gräva där ni står. Börja liksom, ja, men en väsentlighetsanalys är alltid bra att göra. Har man inte verktygen själv för att göra det, så finns det ju väldigt många som kan tillhandahålla den kompetensen eller det erbjudandet egentligen. Och det handlar ju om att identifiera, utgå ifrån sin egen verksamhet, titta var vi vår största påverkan, och få hjälp med att identifiera vilka områden som är de som är mest benägna att bidra till en positiv förändring, om man angriper dem först helt enkelt.
Mm.
Så störst först kan man väl säga. Eller de som har mest impact egentligen. Så det skulle jag vilja säga är en väldigt bra. Och rent datamässigt är det på samma sätt. Börja titta på vad ni har redan. Oftast handlar det om att ta på sig ett par nya glasögon och titta på underlag kanske, fast från ett annat perspektiv då, hållbarhet. Ja, man har fakturor, man har, jag tänker, tjänsteresor, ja, där har man milersättningsunderlag. Ja, men allt sånt material kan man använda för att skapa en bild av hur man presterar eller hur man påverkar ur ett hållbarhetsperspektiv också. Eller finansiell information, ytor om man är ett fastighetsbolag. Och liksom, det finns jättemycket. Så egentligen bara få hjälp och kanske komma igång och titta på vad har vi? Och vad behöver vi efterfråga bättre, eller mer information och bättre kvalitet. Så nu kommer jag ju med den här rapporteringshatten på mig igen. Men det skulle jag säga. Och sen är det ju, sätt ihop en grupp av personer internt som representerar olika delar av företaget. Oftast finns det ju med en hållbarhetschef om man ens har en sån. Men i alla fall någon som är intresserad och gärna driven och vill liksom ta det här till en ny nivå för bolaget, som kan liksom vara en, ja, men fanbärare. HR-person är oftast bra. Inköp om man har någon sån. Transport och logistik. Oftast någon som har koll på drift. Det kan ju vara elförbrukning, värme och så. Så att det finns några nyckelpersoner som är bra att ha med sig. Mm. Och skapa en slags, en känsla av att, amen, det är vi är ett team. Vi ska se till att vi får upp det här på agendan. Och sen finns det jättemånga bra exempel på bolag som har lyckats verkligen att få upp det på styrelse- och ledningsnivå. Och att verkligen alla i ledningen förstår vikten av det. Och det är riktigt intressant och inspirerande.
Och extremt viktigt,
ja,
kan man tycka,
ja,
att de som, ja, sitter i styrelsen,
ja,
vill det här. Men, ja, men bra, då har jag lite gräv där du står, sa du.
Mm.
Det är bra. Gör en väsentlighetsanalys. Mm. Kanske störst problemen, ta tag i dem först.
Mm.
Titta med lite nya glasögon.
Mm.
Är bra.
Mm.
För det är ju sant. Mm. Det kan ju vara någonting som är ganska enkelt att,
exakt,
ändra.
Ja.
Och sen att sammanföra en grupp av olika delar.
Mm.
För att, ja. Mm. Bra. Mm. Tack för tipsen.
Mm. Varsågod.
Paulina, tror du att framtiden kommer att bli lite mer reglerad nu med lagar? Vi har pratat mycket om att det kommer hela tiden. Tror du att det fortsätter?
Absolut. Väldigt kort svar. Nej, men det ser vi bara trender på. Det kommer bli allt mer reglerat. Även den här CSRD då, som vi pratade om, kraven på hållbarhetsrapportering, där är det även krav på att man ska rapportera enligt en viss standard eller vissa. De är inte beslutade än exakt vilka de kommer vara, men det finns vissa, man ser att det kan, det pekar åt vissa håll. Men framförallt är det mer standardiserat, och det handlar ju om att kunna jämföra olika bolag och industrier, men också säkerställa att man talar samma språk.
Jätteviktigt såklart, men kommer det vara, göra det enklare eller svårare att driva företag, tror du?
Bra fråga. Jag vet inte, det kanske inte får vara för enkelt heller, för då blir det för mycket genvägar. Men nej, jag skulle säga att det är väldigt många bolag som är på det. Och bara senaste året, tycker jag, om man pratar klimatpåverkan, så finns det då ett protokoll man kan använda sig, greenhouse gas protokoll, för att kategorisera och redovisa sina utsläpp. Och jag skulle säga, bara ett år tillbaka så är det väldigt många vi pratar med som är väldigt insatta, även i väldigt komplexa delar av de här. Så att jag skulle bara, det är en hög kompetens och hög kunskap, och den bara ökar, skulle jag säga, hos många bolag. Och om man nischar in sig, och man ser till, väldigt många ser vi nu också som anställer hållbarhetscontroller som bara jobbar dedikerat med att samla in data, rapportera, ja men ha koll på bokföringen av den icke-finansiella datan egentligen.
Det är ju bra att du säger det, för jag satt precis och tittade ner mina anteckningar här, och då har jag skrivit innan en fråga som är: har nya yrkesroller tillkommit nu? Och då har det då, antar jag.
Ja, det skulle jag säga.
Ganska mycket som har med hållbarhet.
Ja, och även innovationspersoner, vad vi kallar dem, blir mer också kopplade till hållbarhet. Det är så, men som vi pratade om innan, att koppla an eller ge tillbaka hållbarhetsdata till olika delar. Det ser man också. Man har förstått liksom vikten av, eller vinningen med att göra det. Och då formas också, tror jag, efter det väldigt tydliga nya roller eller mer nischade roller. Men framförallt så ser man att hållbarhet blir mer integrerat, både inom verksamheten men i nya roller också.
Ja, det blir en del av vår verklighet på ett annat sätt.
Ja, sen finns det säkert jättemånga andra nya roller som tillkommer, men framförallt så ser ju vi att den här liksom controllern börjar poppa upp lite här och var.
Ja, någon som kan ta hand om de data man får tillbaka. Ja. Men det är ju orosmoln på vår himmel, kan man säga. Med tanke på hur snabbt det har gått den senaste åren med global heating. Men känner du ändå då en optimism inför framtiden, eller?
Ja, jag tror man måste göra det om man ska orka. Och ja, men du nämnde ju COP26 innan, och jag kan väl tycka att det nu låter jättepessimistiskt eller negativt, men det är första gången nämndes fossila bränslen. Det är bara beklagligt, tycker jag, att det inte hände förrän nu. Det är ju helt, det är nästan skrämmande.
Men varför är vi så, för det, vi gör ju det här i Sverige, men varför?
Ja.
Varför är vi så långt fram om man jämför? Varför är så många långt efter?
Bra. Får nu fråga någon analytiker, tänker jag, om det. Varför det är så. Ja, men vi har ju framförallt, det är ju många framgångsrika bolag som kanske har varit först ut och som driver lite en trend. Men det jag skulle säga också är att även när man pratar med universitet och den delen, så kanske man inte riktigt har rätt uppfattning om hur mycket näringslivet faktiskt gör. Jag skulle säga att det finns ju väldigt många som går väldigt långt framför eller förbi lagkrav och annat, och bara gör det av ren liksom vilja att förändra och vara först, kanske, såklart, konkurrensmässigt. Så ja, men jag tycker ändå att det är väldigt positivt. Det görs väldigt mycket inom näringslivet och organisationer som är jättepositiva.
Ja, och det där är väl som jag har förstått när jag varit lite grann i den här världen är väldigt mycket privata sektorn som gör otroligt mycket. Mm. Som är långt fram och innovativa. Mm. Men hur blir det med statliga? Det känns som att det tar lite längre tid att vända skeppen där.
Mm. Men det är väl min uppfattning också. Mm. Men det är väldigt intressant. Vi pratar ju med olika, vi jobbar med några regioner och så också. Bland annat vissa branschsamarbeten som vi också, men framförallt regioner som knyter samman näringsliv och den offentliga sektorn och skapar olika typer av engagemang eller initiativ. Så att det känns som att man börjar titta mer på näringslivet och vill ligga på samma nivå. Vi håller på att undersöka det just nu faktiskt. Mm-hmm. Vi håller på att ta fram en rapport på det, lite på det ämnet, för att bilda oss en uppfattning om hur mycket sneglar man på näringslivet och hur pass nära kan man ligga och jobba egentligen. Ja. För det är ju också jätteviktigt att offentlig sektor jobbar på samma sätt.
Ja, för det ska ju inte bara vara vinstdrivande. Nej. Som ska vara det som driver en. Nej. Det ska ju vara en känsla av att man, även man i offentliga sektorn och kanske inte har det vinstmål på samma sätt, så måste man ju ändå ha samma ambition.
Ja.
Men du pratar framtid och så här, den här datan ni samlar in, tror du att den kan användas... En hypotetisk fråga, men tror du i framtiden att den kan användas till mycket annat? Jag menar, det finns ju AI och annat.
Ja, absolut. Vi får ju ofta frågan om vi jobbar med AI. Och det är väl inte där vi är idag. Vi gör det inte, men absolut. Det visar ju egentligen till att bolagen får in så mycket och så bra data egentligen. Så kvalitativ och kvantitativ också, men... bra kvalitet på data som sen ska kunna användas på olika sätt. Idag är det investerare som efterfrågar data. Mm. Det är de här lagkraven som kräver data, men det är också kunder som kräver data, anställda. Så det finns ju olika typer av grupper eller intressenter som efterfrågar data som du behöver kunna ge på olika sätt eller i olika format. Men det är egentligen bara, det finns inga begränsningar för vad man skulle kunna göra med den. Tänker jag, i framtiden.
Det är bara att tänka nytt.
Ja.
Det har hänt mycket de senaste åren, antar jag. Ja. Ja, då får man hoppas kanske att du kan få någon sån här revolutionerande upptäckt av vissa data som gör att man på ett enkelt sätt kan komma framåt.
Jag tänker ett område som jag tycker är jätteintressant, som ligger lite i skymundan eller i det dolda, i biologisk mångfald. Jag är superintresserad av det området, men det är väldigt lite som mäts och följs upp idag. Såklart för att det är komplext och svårt att mäta. Men egentligen har vi teknik för att kunna göra det. Och biologisk mångfald, menar ju experterna, är lika viktig som klimatfrågan. Och bör hanteras egentligen intill eller sammankopplat med den frågan. Men får väldigt lite uppmärksamhet. Än så länge. Men det händer ju grejer där också.
Ja, det är ju väldigt mycket det här som vi pratade om. Uppvärmningen av planeten som har kommit i fokus mycket. Ja. Men vad säger du att det går att mäta där och det går att se? Berätta lite mer om det området.
Ja, nu är jag inte någon expert heller på biologisk mångfald eller biodiversitet som det också handlar om. Men det handlar egentligen om att vi ska säkerställa att vi har en mångfald inom olika områden, kan man väl säga. Många känner ju till Amazonas och skogsskövling. Jag tror de pratade om det senast i morse på Ekot också, om hur oroväckande det är. Men även svensk skogsindustri också har börjat lyftas fram som lite varningsexempel faktiskt.
Att
man skövlar skog i alldeles för hög takt och att man inte bidrar till den här diversiteten, att man sätter en, man pratar om monokultur då, att man bara planterar en typ av träd eller vad det kan vara. Mm. Och vilket gör att motståndskraften när det kommer till klimatförändringar eller havsnivåhöjningar eller skyfall, den är minimal. Så de är himla tätt kopplade.
Man vill ju inte sitta här och skrämma upp hela... Men man blir lite nervös, för jag tänker att vi ska byta ut plast. Och då säger man, men vi har ju trä och det kan man ha ett cirkulärt och mer regenerativt samhälle kanske. Man kan använda igen och det kan... man planterar nytt men tar en oändlig tid.
Mm.
Vi i Sverige säger att ja, vi har jättemycket skog. Norra delarna, norra halvan av Sverige är bara skog. Mm. Men det är inte helt sant kanske.
Nej, det finns jättebra dokumentärer. Framförallt jag tror Vetenskapens värld på SVT finns det väldigt... Nu låter det som att man är riktigt så här trädkramare, men
det finns
väldigt intressanta dokumentärer och serier att se om det, ja. Som jag tänker att alla borde se. Alla borde veta det.
Ja, alltså det är så mycket som man inte riktigt kan förstå. Man pratar om man ska gräva efter kobolt nere på Stilla havsbotten, va? Och då är det, säger vetenskapsmän där att ja, men det kan inte göra, ni vet ju inte vad som finns där.
Nej.
Och då kan, det är sånt som kan störa den biologiska mångfalden, antar jag.
Mm. Men mycket handlar ju om alltså rena designprocesser, att man tänker hela, man brukar kalla det för cradle to cradle, alltså vagga till vagga, att man tänker hela liksom loopen runt. Men det är väldigt sällan det ser ut så. Att man liksom har tänkt på men till exempel återtagande av material för att kunna återvinna det och så. Utan man designar 80% och sen så sätter man upp marknaden. Men har inte tänkt hela loopen. Och det kan man inte förvänta sig att konsumenterna ska göra det heller.
Nej.
Så ja, nu kommer vi in på något helt annat. Men det är väldigt mycket det tankesättet. Även med elbilar och så. Det, jag hörde... Nu är jag också inte säkrad källa, men jag fick höra att Teslas då, laddstolpar i USA drivs till 100% av diesel.
Nej.
Jo, jag vet inte om det är sant som sagt. Det kan vara rykten också. Men lite så, den tendensen kan ju finnas. Sen så tenderar det att förbättras och ändras över tid när rösterna höjs, men... Ja, man behöver vara lite kritisk också, eller tänka liksom, ifrågasätta lite, inte bara köpa ett koncept för snabbt.
Nej, så är det ju helt klart. Sen är det ju väldigt nytt allting också, så det är svårt att veta. Men det känns ju just att batterierna till exempel, sägs ju då elbilsbatterierna, hur de tillverkas och att det gäller att hela processen är miljövänlig.
Ja, och där kommer vi in på ett annat område som vi också berör med vår plattform. För det, nu pratar vi väldigt mycket om klimatpåverkan och miljö egentligen. Men det handlar ju väldigt mycket om social hållbarhet också. Och ekonomi och governance eller styrning. Så,
på vilket vis kommer ni in på social hållbarhet med...
Ja, men där jobbar vi med, hjälper många bolag i deras leverantörsled att samla in data och egentligen kunna göra assessments eller bedömningar på sina leverantörer. Både utifrån liksom, ja, men code of conduct och mänskliga rättigheter, antikorruption och barnarbete, alla de viktiga delarna.
Mm.
Så även det hjälper vi då att samla in data kring för att kunna göra den bedömningen. Så det är en väldigt viktig bit som man absolut inte får glömma. Det är inte bara klimat och miljöprestanda som är viktiga. Framförallt när man då pratar om ja, men, bilindustrin och de här batterierna. Det är mycket som förekommer där kring den sociala hållbarheten.
Jo, där jag hörde en dokumentär också på radio om just gruvbrytning i Afrika. Och, det är kanske inte... Det är så kul när 11-åriga barn springer där nere. Men jag har bott i Portugal. Eller, jag säger, Europa är ju Europa. Liksom. Vi är långt framme känns som. Men jag har ju bott i Portugal och märker att det är ändå skillnad. Vi är väldigt långt framme igen här i Sverige vad gäller jämställdhet. Vad gäller mycket av det sociala. Men, tycker du att världen måste bli... Det är en svår fråga, men tycker du att världen måste bli hårdare? Att man måste ställa högre krav på alla länder? Jag tänker det är inte superenkelt för de länder som kämpar med fattigdom eller krig och annat att tänka hållbart.
Nej, men så är det väl. Och det är väl så man resonerar lite också nu kring lagkrav. Eller egentligen de här målen, att man kanske ska ställa lite tuffare krav på de rika länderna som har... liksom resurser eller muskler att göra större förändringar och lite lägre krav på de mindre utvecklade länderna eller de som har större utmaningar.
Mm.
Så man försöker väl fördela det mer rättvist eller vad man ska säga. Men vad var din fråga igen?
Nej, det var om man skulle ställa krav, om du tycker att man ska bli hårdare, att vi måste vara så.
Ja, och det handlar väl om att var och en egentligen måste liksom vända sig inåt lite. Det låter jättefilosofiskt här, men var och en måste vända sig inåt och försöka säga okej, okay, men, hur bidrar jag både positivt och negativt? Vad kan jag göra? Fortsätta göra som är bra. Och vad kan jag kanske förändra som inte är så bra? För jag menar, alla bolag, allting styrs av människor. Det är ju liksom människan egentligen, om man går verkligen till botten med det. Och människors inställning och beteendeförändringar eller vilja att förändra. Och kanske vilja leverera en värld till sina barn och barnbarn som man ändå vill att de ska leva vidare i. Så man ska inte underskatta liksom människans kraft eller möjligheter. Och vissa har ju bättre förutsättningar än andra, helt klart.
Jag sa i början att du jobbade internt och externt med hållbarhet och sen driver du webinars också. Webinars.
Ja.
Webinars.
Yeah. Webinars.
Webinars. Vad gör du på de webinarsen?
Precis som du sa, jag har fokus internt såklart, men det interna måste vi också omvandla till externt material. Och jag tycker att det är superkul och är väldigt driven av att sprida kunskap till alla vi jobbar med och inte jobbar med. Det är egentligen inte begränsat till bara våra kunder, utan vem som helst får lyssna in på våra webinars då, eller utbildningar, eller kan vara kurser, olika aktiviteter egentligen. Men det handlar om att sprida kunskap, se till att man har information man behöver. Det kan ju vara väldigt nischat för vissa branscher. Ibland är det mer allmänt bara intressanta ämnen. Så det handlar ju om att sprida kunskap, och sen tycker jag det är jättekul att få agera lite matchmaking roll eller part i det här. Att kunna koppla samman olika bolag, olika branscher som inte kanske vanligtvis tittar på varandra eller pratar med varandra.
Men gör du det på ett sånt webbinar då? Gör du alltså?
Ja.
Eller kommer du upp, de här två passar ju. Eller har du tänkt innan?
Faktiskt, på lite olika sätt. Webinarsen kan absolut bidra till det. Att man bjuder in eller kanske till och med har två talare som bidrar med sina perspektiv. Som kommer från helt olika typer av bolag. Och där man faktiskt ser synergier eller liksom, gemensamma nämnare som är intressant. Och det jag tycker är kul är också att skulle man kanske inte hade fått två CFOs till att dela med sig så jättemycket om man bjöd in dem till att prata om finansiella läget på bolagen. Men hållbarhet och hållbarhetsdata är en helt annan inställning, skulle jag säga. Det är mycket, mycket mer öppet. Man vill dela med sig. Man har samma utmaningar, samma framgångar kanske som man vill. Man vill helt enkelt agera inspirationskälla och dela med sig. Så den inställningen försöker vi ta vara på. Det har faktiskt dykt upp tillfällen där man har kunnat sätta ihop olika nätverk av personer som har, kanske två olika personer som har, det här är så jobbigt. Jag önskar att någon annan, jag hade någon att prata med. Ja, men då kan man skapa en sån typ av nätverk eller en liten community som kan ta hjälp av varandra.
Det tror jag är otroligt viktigt. För vi är spegelmänniskor. Alltså man ser väldigt mycket av de som liknar en och litar på de människorna mer. Det är ju bevisat i studier. Så att det är ju väldigt bra om man kan få hitta lite andra folk också. Men hur vanligt är det, tycker du, nu att man har blivit bättre på att dela med sig? Är det fortfarande, eller är det, känns som att man kanske, som du sa, man vill inte dela hemlighet, men man vill ändå dela erfarenheter, eller?
Ja, men det skulle jag säga, och marknadsavdelning och kommunikationsavdelning har ju blivit väldigt duktiga på att lyfta just hållbarhet och hållbara initiativ och hållbara aktiviteter egentligen, och göra det mycket mer centralt, just för att kanske anställda, men kunder och andra intressenter vill veta mer. Så man ser ju ett värde i att prata mer om det också, helt klart.
Bra. Du gick ju naturgymnasie och miljövetarprogram. Tidigt var du inne på denna linje. Vad var det som var bra med det, och varför ska man välja det, dagens unga?
När jag valde det så var det väl... det var något ganska speciellt. Just bara personer som var väldigt intresserade av den frågan skulle jag säga. Och min linje jag gick sen på universitet var ju mer samhällsvetenskapligt perspektiv på miljövetenskap. Vilket jag tyckte var jätteintressant och viktigt. För att det kan också tendera att bli väldigt tekniskt. Och sen har du samhället på andra sidan eller samhällsvetarna som inte riktigt pratar med varandra. Man, det är just i liksom, den bryggan mellan de två det händer saker, ser jag. Och det ser man tydligt nu. Vi måste ju koppla samman beteendeförändringar, nästan psykologi och den typen av frågor med då mer miljövetenskapen och fakta helt enkelt. Det är där det händer grejer. Men nu ser man ju också, man hör hela tiden om nya typer av program eller utbildningar som men mer ekonomiskt, renodlade ekonomiska program på universitet som verkligen väver in hållbarhet på ett helt annat sätt. Mm. Så det är många av dem vi rekryterar nu och har dialog med som menar att det är spännande utbildningar de har gått faktiskt. För att de väver samman båda delar. Och det är jättehoppfullt tycker jag.
Ja, det är det jag tänkte säga. Det är extremt viktigt att det utbildningsmaterialet blir anpassat efter hur världen ser ut och framtiden är.
Mm.
Just att man tänker att det måste vävas in hållbarhet.
Mm. Jag har fått sitta med i sån här processgrupp eller grupp egentligen för att bidra med input och liksom komma med idéer kring nya utbildningar som man tänker eller planerar att sätta upp. Bra. Så att det händer mycket. Och det är jättekul också att man tar med näringslivet och lite säkerställer att det finns en plats för de här personerna sen när man väl kommer ut och är färdigutbildad. Att det är en bra utbildning som är aktuell, som man kan ha användning för och som matchar in i behoven som finns ute i arbetslivet sen.
Då ska vi alltså vara ganska hoppfulla om framtiden ändå, trots alla orosmål.
Det tycker jag, absolut. Det är jag. Men helt klart, det finns jättemycket att göra och det händer jättemycket. Man hinner ju inte ens ta del av allting som händer. Både liksom tekniskt och innovativt och så, men också bara personer som tar för sig, som vågar och bolag. Och, ja, det finns väldigt mycket positivt att ta med sig och haka på själv. Bli en del av den här rörelsen, om vi ska kalla det för det, som alla borde vara del av.
Det är bra. Jag tycker vi tar det som de sista orden.
Ja.
Tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack själv.